Det hörs att vi inte sitter i en bil den här gången.
Det gör det?
Ja. Det är så jäkla bra isolering, ljudisolering i bilar.
Mm. Men ska vi gå ut och sätta oss där?
Nej, när vi för en gångs skull har ett ställe att sitta på.
Garderob.
Ja, vi sitter verkligen i garderob. Vi kan lägga ut en bild så får folk se hur det ser ut där vi har suttit och spelar in idag. Till alla våra vänner och lyssnare. Du, apropå vänner förresten. Har du någon vän eller bekant som du, det här klassiska, så här, inte hör av dig till så ofta, men du vet att fan den där personen, honom eller henne kan ringa när som helst och jag vet att de lyfter luren och de ställer upp på allt liksom.
Jag skulle säga alla mina vänner. Alla tre.
Skryt.
Nej men, ja men absolut. Jag är ju en person som är dålig på att höra av mig bara för att höra av mig andets skull. Så att mina relationer bygger lite på att den överenskommelsen behöver finnas också. Men det går åt båda hållen också. Jag förväntar mig inte att någon ska höra av sig till mig om de inte antingen verkligen undrar någonting eller har någonting att säga. Så de här, ja det var länge sedan, jag ville bara höra hur det är med dig. De är inte viktiga för mig.
Okej.
Okay. Så. Men däremot spelar det ingen roll om vi inte har pratat på 3 år, ring mig gärna om det är någonting. Så ja, men det har jag absolut. Absolut. Ja.
Coolt.
Du då?
Ja, men jag tänkte på det där häromdagen. Vi pratade lite om det häromdagen också, just här med vad man har för polare. Och jag har ju lite olika. Dels har jag mina vänner, alltså kompisar som jag hänger med och som jag umgås med, och jag pratar nästan dagligen med min bästa kompis och så. Men sen har jag ju några sådana här som just det är så här, men den där människan vet jag att jag kan ringa. Dels så har jag ju så här, gamla arbetskollegor och sånt där som man inte hänger med. Men sen har jag en också som en person, Mattias heter han. Mattias Wedebrand. Jag tror att jag får säga hans namn för jag säger inga elaka saker. Men vi har känt varann i säkert 40 år. Vi har aldrig i princip umgåtts så här, han och jag. Och så. Men ändå vet jag liksom, att just honom kan jag garanterat ringa och han svarar. Och han har alltid också stöttat och supportat när jag har gjort så här, ja men du vet, projekt på Instagram och jag har haft föreläsningar. Och du vet ju, han stöttar ju våran podd också. Så det är en barndomskompis, men vi har aldrig hängt på det sättet. Och det är ganska coolt. Jag vet inte om det är unikt, men jag tycker att det är skithäftigt.
Ja, verkligen. Han verkar ju vara en kanonkille.
Ja, men det är han. Shoutout till Mattias.
Ja, verkligen.
Ja, men det är ganska häftigt.
Väldigt inspirerande människa också. Alltså, ja, gud, den disciplinen, det fokuset. Ja, jag kan ju, om jag känner att jag har en liten dipp, så kan jag gå in och titta på hans story och så ser jag bara så här, alltså, så jävla disciplinerad och inspirerande person.
Faktiskt. Och så äter han alltid jävligt goda grejer.
Ja, det gör han.
Väldigt.
Och dricker gott kaffe.
Ja. Så kolla in med.
Och är på fina platser. Och ja, men bara inspirerande person.
Faktiskt. Mattias. En barndomskamrat. Sen får vi inte glömma Jenny.
Nej.
Jenny Grabne från När kräftorna sjunger podcasten också.
Precis.
Som är en fantastisk människa också. Och det är också en henne har jag också känt i 40 år. Vi har inte umgås jättetajt, inte alls. Men på sista tiden hon visade sig vara en av mina, eller våra, mest värdefulla vänner.
Ja, vilken kvinna alltså. Hon är så varm, så omtänksam, omsorgsfull, genuin.
Verkligen.
Och jag uppskattar henne otroligt mycket.
Så där är det 2 stycken, man ska inte säga otippade vänner, men som inte är de här vanliga vännerna.
men
som man vet, såhär, fan den där personen vet jag att jag kan ringa. Och det är rätt häftigt. Sen har jag några andra arbetskollegor, gamla, Tommy är en av dem till exempel, som jag vet jag kan ringa och sådär också. Men nu vill jag bara lyfta fram sådana. Jag har ju en massa andra vänner som sagt också. Det var bara en intressant grej. Och som sagt, med Jenny där, kolla in hennes podcast också.
Verkligen.
Som hon har tillsammans med Nathalie.
Ja.
Som heter När kräftorna sjunger.
Mm.
Och de har precis startat. Ge dem en chans, de är roliga som fan.
Mm.
Den finns väl där poddar finns liksom. I alla fall på Spotify.
Ja, ah, precis.
Ah. Och följ dem på Instagram för guds skull.
Ja, ja, ja.
Det blir toppen.
Också inspirerande.
Ja, absolut.
Snygga tjejer med snygga mycket driv.
Ja, det är mycket energi i deras podcast. Häftigt. Du, dagens avsnitt kommer handla om närvaro.
Mm.
Och då är det ju inte en lista som ska prickas av i ett klassrum.
Nej, det är just det.
Det är inte sån närvaro, nej, utan närvaro i nuet.
Och du måste också alltid bli uppräknad sist.
Jag, ja. W. Westman. Jag fick sitta och vänta.
Ja, jag vet.
Och det spelar ingen roll att alla andra hette Robert.
Nej, nej, nej.
Alla killar hette Robert. Och alla tjejer hette Jenny, Malin, Sara.
Ja, jag kan inte tänka mig.
Det var det. Mm. Och alla mammor hette Karina. jag vill bara slänga ur med det. Men ja, absolut. Mm. Relativt sent på listan hamnade jag alltid.
Jag hade ju ett efternamn som började på R. Det är också ganska långt inte bak i listan.
Ja, det ligger ganska nära W. Mm. Om jag inte har helt fel. PQRS nu. Ja, någonstans där. Så närvaro. Ska vi köra igång det här avsnittet så vi kan...
Ja, det gör vi.
Kul, hej!
Hej! Hej och välkomna till Relationsdesign med mig Sara Norén.
Och mig Robert Westman. Jag lyssnade på ett av våra avsnitt. Och vi lägger någon så rolig, det var en rolig betoning just på relationsdesign som det presenteras någon sorts magisk förstärkningsord. Så att det verkligen ska sätta sig. Välkommen till relationsdesign. Till som det säger. Glöm aldrig det.
Jaha.
Ja, så det är väl för att vi har övat på det så mycket. Vi hade ett annat namn första avsnittet.
Ja, precis. Livrädd att säga fel om man var igång också.
Det kunde gå riktigt till. Men relationsdesign är ordet.
Mm.
Hur mår du då?
Jag mår bra.
Mm?
Jag mår bra.
Det blir kul.
Själv då?
Jag mår bra.
Ja.
Jag har tankat massa bra saker idag.
Ja.
Det var bra. Vad har du gjort idag?
Ja, dels har jag varit på en fin morgonpromenad med hunden.
Mm.
Men så har jag också varit på familjerådgivning.
Just det.
Mm.
Vi var där gång nummer 2.
Mm.
Mm. Reflektioner, tankar.
Men det är så jävla bra. Och det känns lyxigt, tycker jag.
Berätta mer.
Det känns som en förmån, det känns som en lyx att få åka till en professionell person som liksom man får ett rum, en bubbla, ett rum i tiden att värna om sin relation. Alltså jag likställer det med... Nu har inte jag haft så mycket sådana rutiner, men det känns lyxigt på samma sätt som det skulle kännas lyxigt att gå och få massage eller fixa naglarna eller sådana saker.
Mm.
Det är liksom självvård och relationsvård. Och jag tycker det känns lyxigt.
Ja, men jag förstår vad du menar. Det är ju att ta hand om sin hälsa. Alltså relationens hälsa.
Mm.
Och det känns just som du sa, lyxigt att göra det.
Mm.
Men det känns också som att det borde vara en självklarhet.
Ja, absolut.
Och nästan en skyldighet. Att på samma sätt som du måste ta hand om ditt psyke, din fysiska kropp, dina andra relationer, så borde det nästan vara obligatoriskt att någon gång om året gå till familjerådgivning eller till en parterapeut eller till oss som coach eller bara för att kolla över läget också.
Ja.
Behöver inte vara superinfekterat trasigt heller.
Nej.
Vi har haft många som kommer till oss i början av sin relation och som vi har uppmuntrat till också.
Precis.
Bara för att kolla av.
Mm.
Varför går vi på familjerådgivning? för de som har missat det.
Mm.
De kan ju tänka så här, men de där två, de är ju relationsexperter. De spelar in poddar och är bra. Och proffs.
Mm. Ja, och teoretiskt så har vi ju en kunskapsgrund om mänskliga beteenden som vi har applicerat på människor i relationer. Men det här handlar ju om vår egen relation.
Just det.
Där vårt eget bagage har visat sig vara ganska skadligt för vår relation. Och nu så får vi hjälp att läka och bearbeta och hantera det.
Mm. Jag tror att det finns lyssnare, folk runt omkring oss. Alla har ju åsikter om olika saker. Men jag tror att en viss del kan tycka att, men vad fan ska ni gå och göra det för? Han har ju betett sig som en idiot. Det är ju bara att gå vidare. Skit i honom. Vad tänker du om sådana åsikter och om sådana kommentarer? För det stämmer ju. Det är ju jag som, du har ju inte gjort något fel.
Nej. Nej, i just det här fallet eller anledningen till att vi söker den här hjälpen, där har jag inte gjort något fel.
Nej.
Om man får vända lite på det bara för att förklara läget eller för att försöka ge en förklaring till din fråga. Så om man säger, om du inte hade varit villig att ta ansvar för det som, alltså för dina lögner och den skadan som det ställde till med, då hade det ju varit på det sättet. Alltså då hade vi inte haft någonting att jobba med. Då hade det inte varit någon mening med att gå i familjeterapi. Utan det här bygger ju på att det finns en gemensam önskan om att både dels ta ansvar för att växa som individer och människor, och så en önskan om att stärka och reparera relationen.
Mm.
Var det svar på frågan eller missade jag?
Nej, men det tror jag. Den åsikten som folk har tror jag är just den att så här, varför ska du göra någon sorts jobb?
Aha.
Förstår du då? Jag tror att folk kan tänka så här, han har betett sig som en idiot. Du säger ju själv och du har inte gjort något fel. Varför ska du gå med på någon familjerådgivning tillsammans med honom?
Aha.
Vilket kan vara, det är en legitim åsikt tycker jag, baserat på den informationen som folk har fått.
Ja, precis. Och då finns det ett grundantagande i att det är negativt att göra ett jobb med sig själv.
Nej, mer att du gör jobbet med mig. Jag tror att folk kan tycka att så här, varför ska du med överhuvudtaget för?
Om vi får benämna, jag brukar tycka illa om att använda rätt och fel i relationssammanhang. Men om vi bara använder det nu för markeringen.
Mm.
Att om du gör fel, men får möjligheten att växa genom det.
Mm.
Att bli klokare, liksom visare, utvecklas. Jag kan väl i alla fall få ta del av de möjligheterna. Att också få bli klokare och visare och utvecklas.
Ja.
Om jag ändå har hamnat i situationen. Varför ska inte jag få vara med och bli en bättre människa?
Ja,
om jag ändå har erfarenhet. Alltså.
Ja, det är faktiskt sant.
Så jag ser det ju som att det är ju det positiva i det här.
Mm.
Att få göra jobbet.
Ja, gud ja.
Ja.
Det är, dels blir ju vi starkare som människor, alltså individer, men vår relation lyfter ju, känner vi redan nu att det här kommer bli jättebra om vi fortsätter att göra jobbet.
Mm.
Och jag fortsätter att göra det jobbet jag ska göra.
Mm.
Och du gör det med dig själv som du behöver göra.
Mm.
Så att det är ingen snack om den saken. Men jag tror
att du tvingar mig att...
Nej, det är lite det jag vill komma till. Så ska han släpa med henne på det där?
Ja, nej.
Det kan nog finnas sådana åsikter, men då har man nog uppfattat hela människan, personen, Sara, hur du fungerar.
Det
var lite dit jag ville komma. För att det är min skit att lösa, kanske någon tycker. Liksom.
Jo, det kan du ju... Alltså, det som är din skit är ju din skit att lösa.
Jo, precis.
Men jag har ju blivit medveten om massa skit som jag har i det här. För att varje gång jag ser det som att när... när någonting triggas i mig eller jag får en utmanande känsla eller det, jag kliver in i ett beteendemönster och jag uppmärksammar det, då har jag upptäckt en möjlighet till utveckling.
Mm.
Och i det här har jag mött massa jobbiga känslor. Och jag har noterat flera mönster som inte har varit helt konstruktiva. Och liksom situationen har kastat ett ljus på det. Och då, först då får jag möjligheten att göra någonting åt det.
Mm.
Så ser jag det.
Mm. Och att bestämma sig för att jobba på sin relation,
mm.
sin kärleksrelation, är ju ingen fel i det heller.
Nej.
Det är, vissa människor är nog bara väldigt principfasta i hur man ska agera och reagera i sådana här situationer.
Mm.
Så att, det var bara en intressant frågeställning som jag ville kommunicera till dig.
Det
var superhäftigt idag i alla fall.
Ja, det var det.
Och för er som inte har gått i någon sorts så här coaching, relationsterapier, så testa det.
Ja,
gå
verkligen.
Dit och snacka. Verkligen. Vi har varit på familjerådgivningen i Eskilstuna.
Ja.
Och våran terapeut, han är toppen.
Ja.
Han är verkligen,
dunderkille.
Han är en dunderkille. Han är verkligen toppen.
Ja.
Och vet ni, våra kära lyssnare, vad som är ännu bättre? Våran psykoterapeut, alltså våran familjeterapeut, lyssnar på våran podd.
Ja.
Och det gör även hans kollega.
Ja, det är jätteroligt.
Ja, jätteroligt. Ja. Det är jättekul.
Och lite... det är inte bara därför som vi säger att han är bra.
Nej, just det. Ja, precis. Nu ska vi... Nej, utan han är jättebra, superproffsig och vi lär oss jättemycket. Mm. Och så. Men det var väldigt roligt, han var tvungen att berätta det.
Mm-hmm.
Lyssna på våran podd.
Ja.
Så får vi se om de lär sig något.
Ja, det vet jag inte om de...
Nej.
Ja.
Det här med närvaro då.
Mm.
Vad menas med det? När man säger det, närvaro i en relation.
Mm. Jag tänker så här. Jag tänker att för att förstå närvaro så kanske man kan titta på vad som händer när vi är så kallat icke-närvarande.
Mm.
För vi kan ju vara uppenbart icke-närvarande. När vi till exempel svarar på någonting samtidigt som vi tittar på tv eller tittar på en telefon eller så. Men vi kan ju också vara, och då ser man ju det för att då är vi ju inte, vi tar inte in stunden. Vi tar inte in vad den andra säger eller hur den ser ut eller vad den sänder ut för att vi är distraherade av någonting externt. Men jag tror också att vi kan vara frånvarande då, alltså motsatsen till närvarande i det här fallet, genom att ta in nuet, men via vårt intellekt. Så att när vi tar in världen, eller när vi, den registreringen som görs i oss, går via den idébilden som vi har av världen just nu. Så det går via tanken.
Mm.
Du ser skeptisk.
Nej, jag vill bara veta vart det är på väg.
Vilket gör också att vi kan sitta och prata. Jag behöver inte vara distraherad av någonting. Jag kan till och med titta dig i ögonen. Mm. Men i mitt huvud så pågår det en slags inre monolog eller dialog beroende på där jag antingen funderar på vad ska jag säga sen eller jag sitter här och nickar men egentligen så noterar jag någonting som händer här borta eller liknande. Jag kan se väldigt närvarande ut utan att vara det. Så det jag skulle vilja komma till är att jag tror att närvaro är när man egentligen släpper taget om den här inre dialogen närvaro i en relation då eller i ett samtal eller så. Släpper taget om den här inre dialogen och tar in nuet eller samtalet den andra via våra sinnen.
Mm. Intressant. Så att du... istället för att tumla informationen du får genom ett intellektuellt filter, så tar du bara in det råa rakt in i dig, så att säga, i vad man nu ska säga, själen, kroppen, utan föreställning.
Mm.
Utan hur det kommer låta, vad som ska hända sen, hur den här plastpåsen kommer att kännas, utan känn på den bara.
Mm.
Eller bladet eller lövet eller vad det kan vara. Ja, för det som du säger, vi kan ju vara närvarande i ett samtal. Men oftast, det finns en sägning. Ett samtal är två personer som väntar på att den ena ska prata klart. Så man får säga sitt.
Precis.
Det innebär ju också att medan du pratar med mig så sitter jag bara och funderar på vad jag ska säga. Ja, och det, jag brukar göra en liten övning med det i smyg just när det gäller den där grejen. Jag går ju på NA-möten. Och där delar man ju. Delar vad som man har gjort i veckan. Eller man pratar om vad som helst. Luftar sina tankar. Där tror jag att det är mycket så. Istället för att lyssna på den som pratar. Och man sitter ju oftast i en ring. Så här, snart är min tur, vad fan ska jag säga? Och där brukar jag säga, nej men jag släpper det. Jag vet ungefär vad jag ska säga. För det är oftast det teman också på de här. Men sen bara, nej, jag bara njuter av det den här personen att säga. Jag tar bara in det och jag tar emot det. Och lyssnar. För det är skillnad på att höra och lyssna också. Höra är en reflex. Liksom. Lyssna gör man aktivt. Det väljer man att göra. Okej, okay, så att man är i sin renaste form. Sin renaste mottagliga form. Och för er som inte har förstått det nu så pratar vi alltså om sinnesnärvaro. Inte att du fysiskt har placerat din köttsliga massa på en viss position i ett rum.
Precis.
Utan precis. Att du är närvarande. För frånvarande kan du ju vara. Det är bara att gå ut genom dörren. Alltså, då är du ju inte där. Men det är inte det vi menar.
Nej.
Utan man kan ju bara sväva runt och vara frånvarande. Vad kan det få för... vad gör det med en relation? Vad gör det i en relation om man är frånvarande? Det är till exempel samtal.
Jag skulle säga att det jag spontant vill säga där att det skapar distans. Och jag tror att det i sin tur kommer av att det är svårt att känna sig sedd, förstådd, att den här känslan av att inte nå fram. Och vilket brukar ge utmanande känslor. Som vi vet att om en situation ger utmanande känslor eller gör ont på något sätt. Så tenderar vi sen att börja undvika den. Vi lägger oftast bara handen på spisplattan en gång. Liksom. Och då tror jag att frånvaro i förlängningen kan innebär att vi slutar kommunicera om viktiga saker. För att vi känner att vi når inte fram.
Just det.
Och att skapa distans, isolering.
Mm.
Vad tror du?
Jag tror det. Jag tror också att man tappar respekt. Det är det som kommer upp. Om jag upplever att du inte lyssnar på mig, då tappar jag till slut respekten för dig. Eller uppfattar det som att du är respektlös snarare. Att du inte har respekt för mig, så kan man säga. Så här, men fan vad respektlöst. Jag försöker prata med dig om en sak och jag ser ju du inte ens med överhuvudtaget. Utan du är någon helt annanstans. Eller sitter med telefonen. Man ser liksom att den lyser till och med. Du bara sitter och väntar. Man säger, förlåt, jag ska prata klart så du
kan. Ja, precis.
Så att det, du är inne på rätt spår. Och då slutar man ju med det. Som du säger. Det gör ju lite ont. Det är obekvämt. Och vi rör oss ju från smärta mot njutning hela tiden. Det är ju våran biologiska kodning. Det där gör ont. Det där är obekvämt. Då håller vi borta. Det är därför vi duckar svåra saker. Och tar itu med saker som är jobbiga och motstånd. Och just det här med närvaron. Det är ju i samtalen som det märks väldigt ofta. Såklart. Så här, jag vill prata med dig om en sak och så, hallå, är du med? Men det kan ju även vara i sysslor liksom, i stunden. Och vi ska prata lite om också så här, intim närvaro och så sen. För vi ska göra lite tips och råd. Men jag tror att det kan göra skador som den den som är frånvarande inte märker.
Kanske så småningom märker konsekvenserna.
Ja, ja, absolut, det kommer du att göra, eftersom till slut kanske någon drar. Ah. Du märker att det är tomt när du kommer hem. Men att du inte vet själv att du inte är närvarande. Jag försökte ju till exempel vara närvarande.
Mm.
Men jag hade så mycket tankar och planering som pågick i mitt huvud. Mm. Som jag inte delade med dig. Så att det gick liksom inte.
Nej.
Det bara pågår en sån här sidoprocess hela tiden.
Mm.
Så att det där är väl första övningen kan vi ge er.
Mm.
När ni pratar med varandra.
Mm.
Så här, strippa allting.
Mm.
Analysera inte ens det som sägs.
Nej.
Ta bara emot det.
Mm.
Och lyssna aktivt.
Mm.
Sitt inte och vänta på din tur.
Nej.
Utan låt det bara bli din tur. När det är din tur.
Mm.
För någon gång kommer en annan sluta prata.
Ja.
Ja. Du vet ju vad du ska säga. För om du är närvarande också.
Mm.
Då har du ju hört allting som sägs.
Mm.
Och när du sen ska svara finns ingen tävling om vem som svarar snabbast. Heller, utan ta några sekunder. Processera det som har sagts.
Verkligen.
Och fundera på hur du ska säga. Hur du ska respondera.
Exakt.
Det är också väldigt respektfullt. För då ser den andra personen att fan, det här har ju gått in.
Mm.
Nu tänker den. Nu går datorn igång där inne. Nu spottar den ut några resultat här snart.
Både respektfullt och respektingivande.
Ja.
Alltså,
och jag ska slå hål på en annan sak, just den här taktiken att tänka ut vad man ska säga.
Mm.
Om exemplet är så här. Du och jag sitter och pratar.
Mm.
Medan du pratar sitter jag och tänker ut vad jag ska säga när det väl blir min tur.
Mm.
Problemet med det är att det som jag tänker ut jag ska säga blir inaktuellt för varje sekund som går. Vilket betyder att jag måste tillföra information för att det tillkommer information från dig.
Exakt.
Och om jag inte då avbryter dig, då är det jävla tankeverksamhet. Ja, det där ska jag svara på, det har en jättebra grej. Nej, men fan, nu ändrar hon sig, nu sa hon det där istället. Okej, okay. Ja, då ska jag svara så istället. Sen har du liksom någon sorts inre monolog. Och då har du inte hört ett skit.
Nej.
Eller det värsta då har du sparat det här från 16 minuter innan.
Ja, precis.
Som blir en så här, ja, men du bra. Så bara, va? Jag sa ju bara att jag var ledsen över att du inte plockade diskmaskinen, eller vad det nu kan vara. Så det här är också ett tips. Ni hinner inte ikapp i tanken. Nej. Utan låt det bara gå in.
Mm.
Då har du också all information du behöver för att respondera.
Mm. Mm.
Du kan inte bara läsa början av brevet.
Nej.
Och sen skriva ett svar.
Nej.
Det går ju inte.
Nej.
Du måste läsa hela brevet från början till slut. Och sen, okej, okay, nu har du en helhet.
Mm. Mm. Mm.
Varsågod. Lät det flummigt?
Nej.
Nej.
Utan väldigt bra.
Ja. För att också då, om vi ska dra tillbaka till närvaro, det är ju att vara i nuet.
Mm, ja.
Om jag inte är i nuet, om jag tänker på vad jag ska svara på det som du sa förut, då är jag i dåtid.
Ja, precis.
Då är jag inte i presens.
Nej, precis.
Vad är det? Det tyckte jag,
för segergesten.
Just det, för en gångs skull fick jag till grammatiken, var det du tänkte på?
Ja, precis.
Ja, men då är du inte i presens. Då är du i dåtid.
Ja.
Eller futurum.
Precis, precis.
Så att den håller inte. Det är det du försöker komma till. Då står det chans att lyckas respondera ifall du är närvarande i samtalet.
Ja, faktiskt. Vi, där tror jag att det handlar om, vi så, nu generaliserar jag, vi är så vana att vara uppe i tanken.
Ja.
Vi litar inte på vårt, resten av vårt system.
Nej.
Jag brukar se, om man säger medvetandet, och nu tänker jag visualisera en cirkel.
Mm.
Och sen så i där, det är medvetandet. Inom den här cirkeln har du medvetandet. Sen i den cirkeln så finns en mindre cirkel. Så kan du se den framför dig?
Mm.
Mm. Det är intellektet.
Mm.
Ser du hur mycket medvetande det finns utöver intellektet?
Mm.
Mm. Hur mycket potential till intryck som vi har utöver vår kognitiva hjärna liksom, som tar emot och analyserar våra sinnesintryck.
Ja.
Så brukar jag se på det. Så att när vi liksom identifierar vårt medvetande som det här intellektet, den här lilla cirkeln inuti den stora, så gör vi oss otroligt mycket mindre och vi går miste om så mycket potential.
Ja, det var snyggt beskrivet. Jättemycket luft däremellan, ja. Tänkte jag säga, men det är ju medvetandet.
Precis. Och vi får inte tillgång till det förrän vi vågar liksom släppa taget om det här intellektet som är det enda vi har lärt oss att lita på.
Mm.
Det som alla har sagt under uppväxten, tänk igenom det här noga.
Måste vara smart.
Har du reflekterat, måste vara smart. Ja. Mm. Mm.
Man måste nog använda hela kroppen.
Mm.
Det är som jag har sagt på föreläsningar, det är en enhet.
Mm.
Det är inte kropp och huvud liksom.
Nej.
Ja, intressant. Känn in med alla sinnen, alla spröt.
Ja, men jag menar alla, varenda cell, varenda fiber i kroppen, där har du medvetande.
Ja,
men också i ditt energifält har du medvetande som inte är intellektet.
Ja, tror du att vi har nått ut med vad vi menar med närvaro i ett samtal?
Jag tror det.
Det är att vara här och nu, inte då och förr eller sen och senare.
Precis.
Utan det är nu. Om man märker att någon inte är närvarande i ett samtal, hur hanterar man det på bästa sätt?
Bli mer närvarande själv.
Intressant. Utveckla.
Jag, just eftersom att jag tror att vårt medvetande är så mycket större än vad vi ofta tänker att det är, så tror jag att vi tar in tillstånd hos andra. Och jag tror att vi tenderar att vilja spegla den vi står inför. Så att om jag vill alltså byta tillstånd i till exempel ett samtal med någon eller en interaktion med en annan människa, så tror jag att det mest effektiva sättet att göra det på är att möta personen där den är och sen så långsamt börja förändra mitt eget tillstånd. Och jag tror att det finns en stor chans att den som jag pratar med eller interagerar med följer med.
Okej, okay. Så du börjar köra någon liten rapport-variant?
Mm.
Rapport är en teknik, är spegla kallas det för. Alltså man speglar en andras beteende för att sen så småningom kunna påverka beteendet eller rörelserna eller vad det nu kan vara. Så att du är örnen som fångar fågeln i luften och sen följer med den ner.
Mm.
Man möts i samma liksom energi. Mm. Och sen så leder du då på något sätt.
Mm.
Mm.
Mm. Och sen, och man behöver inte göra så heller, utan man kan ju också, jag har jobbat i kundtjänst, ja.
Grattis.
Ja. Och dit kan det ringa människor som är väldigt, väldigt, väldigt arga, till exempel. Mm. Och då är de ofta antingen i dåtid eller framtid, men väldigt sällan här och nu när de ringer och är så arga. Och då behöver man inte möta, utan bara avvakta i det tillståndet som man skulle önska att samtalet fortsatte i.
Ja.
Och vänta ner dem. Liksom.
Ja, men det är ju i ett utbrott i princip.
Ja.
Och det är ju lite mer lågaffektivt bemötande.
Mm.
Jag har också jobbat kundtjänst och som telesäljare och sådär. Mm. Säger man ofta att du ska vara som ett grässtrå, inte en ek.
Mm.
Grässtrået är liksom böjelse, man gapar och skriker.
Mm.
Sen när man är klar, då bara åker grässtrået upp igen. Så, nu är vi klara, okej. Okay. Nu pratar vi om det här.
Mm.
Men jag var inne på en annan grej också. Om man har en partner då som inte är närvarande i samtal, så tänker jag att man kan begära och kräva.
Mm.
Säga det, vet du vad? Jag ser att du inte är närvarande.
Mm.
Jag vill att vi pratar en annan gång om det här.
Mm.
Mm. Och då vill jag att du tänker på närvarande.
Mm.
Berätta vad du vill.
Mm, mm, mm.
Det lättaste sättet att få saker.
Ja,
det är att be om dem.
Ja, absolut.
Men jag tänker också att en vidareutveckling på det kan vara också här, genom att vi sitter här nu, jag ser ju att du inte är här, du vill göra någonting annat. Och för att inte slösa min tid som jag gör nu, för jag når inte fram, och jag slösar ju uppenbarligen din tid. För att du vill ju hellre spela på mobilen eller gå ut i garaget igen, eller vad du, så gör vi den här en annan gång. Så att man kör någon sorts ömsesidig respekt, överenskommelse, fast det är du som har bestämt den.
Ja.
För då får du en chans till.
Just det.
Oftast blir det så, nej men vänta, jag lägger ifrån mig en lura, nu ska jag lyssna liksom. Men då kan man faktiskt fortsätta, nej men vi bestämmer istället, vi tar det på tisdag. Och som jag säger, tisdag klockan 16.02. Och då är du beredd och närvarande. Kom nymediterad och otörstig.
Ja, precis.
Ja, så att det kan man ju faktiskt göra, speciellt om det är partner. Kräv, begär, just sådana saker. Det är ett tips faktiskt. Om man är i relationer då, vad är det som gör att man inte är närvarande? Vad finns det för distraktioner som gör att det är svårt att vara närvarande?
Dels så finns det ju de här, alltså yttre distraktioner. Som telefon, dator, tv. Men kan också vara rena synintryck faktiskt, kan också vara distraherande. Eller ljudintryck. Så, alltså för att vi har fokus på någonting annat än där vi bör ha fokus för stunden. Men jag tror att just den här tendensen eller vanan som vi har att ständigt antingen reflektera över någonting som har varit eller planera någonting som kommer framåt, och nästan låsningen i den loopen är nog det som ofta skapar frånvaro. I relationer. Att vi tillåter oss inte riktigt att vara här och nu. För att av någon anledning så finns det en föreställning om att jag borde ha gjort mer på jobbet. Eller jag borde i alla fall planera vad jag ska göra imorgon. Eller,
men kan det ha med, kontroll att göra?
Ja, absolut.
Släppa kontrollen och vara här och nu.
Ja, precis. Precis, det tror jag absolut.
Sen en annan sak att skjuta till också. Det är ju, det är inte fel det här med distraktion.
Nej.
Vi är programmerade, vi är inlärda att bli distraherade. Det hör ju också till det, ni har hört det tusen gånger man pratar om när vi gick på savannen och det, springa från lejon och sånt där. Men det sitter i den koden. För att det är i samma system som varnar för faror. Och håller oss vid liv.
Exakt.
Så att bli distraherad, att vara lätt distraherad, det är egentligen en toppen egenskap. Men som jag har sagt så många gånger förut, så evolutionen inte hängt med utvecklingen för övrigt. Så att jag behöver inte bli varnad för ett lejon eller en annan stam eller vad fan nu kan vara.
Nej.
Utan nu var det för en fågel utanför fönstret.
Liksom. Eller en notis. Liksom.
Eller notis, precis. Det är ingen fara.
Nej.
Nu, du vet, jag blir inte dödad.
Nej.
Av det.
Nej.
Så att det är ju värt att bara skjuta till. Men därför måste vi också träna bort det. En annan distraktion som väldigt ofta pågår också, det är den inre. De inre kan jag jämföra med mig själv. Det inre är liksom kriget som pågår. Dels att man är stressad över någonting. Vad fan ska jag lösa det här? Vad ska jag göra? Du vet, man hör ju knappt vad människan säger framför det.
Ja, men och det bara pågår. Det jag menar med det här, den här loopen i intellektet.
Exakt, vad ska vi äta, hur fan ska jag laga det, hur ska jag lösa det här, jag har inga pengar, vi ska inte, ja men precis, att man fastnar i de tankarna. Så att det är ganska självklara saker som är distraktioner. Det tror jag lyssnarna, det vet ni också.
Om man säger så här då, är det viktigt att vara helt närvarande hela tiden?
Jag tror att det är en omöjlighet.
Ja.
För att ibland måste du vara i framtiden. Och för att kunna planera för framtiden, så här, det här kommer låta jätteflummigt.
Mm.
Men för att i nutid kunna planera för framtid, så måste du hämta information från dåtid.
Mm. Mm.
Men det viktigaste är att inte fastna.
Mm.
Jag har haft en teknik där jag har, om jag ska ha en tillställning, så jag bokar datumet, bokar tiden, sen fort som fan tillbaka till nutid.
Mm.
Sen så när det börjar närma sig, då kan man planera vad man ska äta och inte och sånt där.
Mm.
För det som händer under den här tiden, all den här tiden och energin jag har lagt ner på att planera och så här. Det beror på vad det är för fest, vill jag säga också. Så att ni inte, är det bröllop och så här, så är det klart att det liksom krävs. Men en vanlig fest, folk kommer att käka. Det som händer då när du har bjudit de här 30 personerna och du har köpt 30 stycken någonting som du ska tillaga och fixa och dona, och så droppar de här av, så kommer det typ två. Då hänger det inte på maten eller hur häftiga gilanger du har i taket.
Nej.
Utan då har jag slösat tid i nutid på att lägga på framtid.
Låter det
rimligt?
Mm.
För att inte vara i framtid, då skulle vi inte kunna planera.
Nej.
Det är det jag vill komma till också. Annars då kan vi lika gärna kasta kalendern.
Ja, men precis.
Vi måste ju titta framåt.
Precis.
Men också det här låter lite klyschigt, men det vi gör idag blir ju vår framtid.
Mm. Men om jag ställer frågan så här då.
Mm.
Finns det, tror du, något värde i de här, du vet, sitta i soffan med varsin telefon och tvn är på och sen så säger man saker till varandra ibland stunderna?
Ja, det är dunder.
vad är det för värde i det då? För då är du ju inte alls närvarande.
Nej, men det är ju en överenskommelse, hoppas jag.
Ja,
det är inget djupt samtal.
Nej.
Utan, vi säger du och jag, vi ligger på varsin sida av soffan, scrollar och det är på någon serie.
Mm.
Det är ju återhämtning när den är som bäst.
Mm.
För hur du väljer att återhämtning behöver inte alltid vara att du sitter på en bergstopp och mediterar.
Nej.
Det kan vara att se något helt hjärndött på tvn, där du inte behöver tänka.
Mm.
För hjärnan behöver ju vila också, som alla andra muskler, så behöver hjärnan och systemet vila för att kunna bygga. Liksom.
Precis.
Så att jag tror att sådana tillfällen är toppen, men livsfarligt att fastna i.
Ja, precis.
Det är verkligen, alltså, om jag ska säga, använda någon gammal svenska, men det är fördummande.
Ja.
Det är...
Men jag är lite nyfiken på det här. Om man hade bytt ut alla sådana stunder, scrolltid och tv-tid till exempel, mot typ meditationer eller medveten närvaro, någon form av övning, att man så hade man mått bättre som människa, tror du? Eller
det får ju en annan meningsfullhet kanske, en högre nivå av närvaro.
Mm.
För att vi gör ju ofta så.
Mm.
Vi byter ju väldigt ofta ut scrolltid mot samtal.
Mm.
Och i samtalen så kommer man ju till insikter, man kanske tipsar varandra om saker, diskuterar fram en lösning på någonting.
Mm.
Och det gör du ju inte om du ligger och scrollar. Men det är ju för att stänga av hjärnan också, beroende på vad det är du gör.
Mm.
Gör du ett spel, då tränar ju hjärnan på andra sätt, till exempel. Så det är inte bara dåligt det heller.
Nej.
Men det blir otroligt mycket information som kommer in.
Det blir ju det.
Det är från tvn, det är från där och sen någon säger någonting.
Mm. Mm.
Men om det funkar för dig, om det funkar som återhämtning, så kör, absolut.
Mm. Mm.
Så att det är inte farligt alls. Men det är ju inte närvarande alls, då har man ju kopplat bort sig, det är ju också skönt. Ja,
precis, då är man ju från varandra, enkelt.
Men det är väl rätt skönt att vända på skylten ibland.
Ja, men det är det jag tänker också, att det kanske finns någon form av värde i det också.
Jag tror att det är en mix där som är väldigt, väldigt bra. För man kommer ju inte så mycket framåt, det är det.
Nej.
Varje gång du lägger dig och inte gör någonting, eller scrollar, du kanske lär dig någon nyhet eller någonting sånt där.
Mm.
Men det för dig ju inte framåt.
Nej.
Så vidare inte banor. Som du vill. Men det gör, eller hur? Du för inte framåt överhuvudtaget.
Nej.
Du lär dig väldigt lite. Du får inte någon intellektuell stimulans.
Nej.
Du liksom Så det är medvetet att pausa.
Mm, mm. Mm.
Så det beror på vad syftet är.
Mm.
Med det.
Mm.
Okej. Okay. Nu har vi pratat väldigt mycket om vad närvaro är. Jag tänkte bara ta det här också med intim närvaro.
Mm.
Det, du kan ju faktiskt vara frånvarande när ni, vi, ni, alla har sex till exempel.
Mm.
Det är en jäkla skillnad att vara totalt närvarande i stunden
mm.
än att bara ha sex.
Mm.
Det är ju det är inte en samma sak.
Nej.
Och det är också ett tips.
Mm.
Att lära sig skillnaden på det.
Mm.
Det blir kosmiskt, tantriskt, vad man nu alltså får kalla det vad du vill.
Mm.
Men man tappar så många beståndsdelar
om
man inte är närvarande.
Verkligen. I det.
Jag tänkte att de skulle få lite tips
mm.
på hur man kan träna på närvaron.
Mm.
Har du något tips?
Men jag har väl några standard som jag brukar köra. Att hitta någon form av meditationsrutin som fungerar för dig.
Mm.
För det handlar om att träna på att släppa tanken. På, alltså att träna på att vara i ett tillstånd där du inte är i intellektet.
Mm.
Och sen hur du gör det, det spelar ingen roll om du mediterar på morgonen eller på kvällen eller mitt på dagen, om du har en vägledd meditation eller om du kör ett mantra eller om du gör meditationer under promenader, alltså gående meditation, spelar ingen roll. Men någon form av rutin där du kontinuerligt tränar på att inte vara i tanken utan att vara i ett tillstånd där du har... inte är i intellektet, helt enkelt.
Mm.
Och sen brukar jag uppmuntra till närvaro i vardagen. Att så ofta som det som man kommer på det själv. Att istället för att gå och oroa sig eller tänka på ingenting, alltså tänka på någonting som inte är någonting, så flytta fokus till, okej, vad upplever jag här och nu?
Mm.
Hur, alltså, se ljuset som kommer in genom fönstret. Känn marken mot dina fötter eller golvet eller vad det nu kan vara. Hur temperaturen i rummet. Att göra såna här checkar liksom, med nuet. Vad är det jag upplever? Också för att träna på att ta tillbaka eller plocka tillbaka sig själv lite.
Mm.
De råden brukar jag...
Det är toppen. Så det är mindfulness egentligen. Ska man kunna...
Det här sista, ja.
Lägga det under rubriken mindfulness.
Ja, absolut. Mm. Och som sagt, jag tror ju väldigt starkt på att göra en superduper mindfulness-övning en gång i halvåret. Det spelar liksom ingen roll, utan det handlar om att träna på att släppa just kontrollen som du var inne på där. Träna på att vara i ett annat tillstånd än det vi normalt är i.
Det är supertips.
Mm.
Ja, och också när vi är inne på det här med mindfulness, det är verkligen att vara i nuet.
Mm.
Att känna in, att liksom dricka vattnet långsamt, känna klunkarna, känna hur vattnet känns mot handen.
Mm.
Och, så här, och var med det närvarande medvetande kan man säga. Att du är medveten om vad som händer här och nu.
Mm.
Vi kan göra en liten övning med er just nu, lyssnarna.
Mm.
Där ni sitter, ligger eller står, så kommer du nu bli medveten om att du har en vänster fot. Du tänkte inte på det just innan jag sa det, men nu börjar du tänka på att du har en vänsterfot. Du börjar känna att den känns och du som precis vickar på tårna, du ligger lite före. Men ni andra kan börja göra det just precis nu. Det är lite svårt att låta bli nu, va? När du är medveten om din vänsterfot. Och när du väl också sitter där och är så här medveten och närvarande, så kommer du också märka att du har en öronsnibb. På högersidan. Ett helt öra. Som sitter på högra sidan av huvudet. du blir så medveten om det här örat att du knappt kan låta bli att känna lite grann med högerhanden på örsnibben. Det blir nästan omöjligt att inte röra örsnibben. Precis så är det. Hur känner ni er nu när ni sitter och vickar på tårna och klämmer på örsnibben? Det är så lätt att bli medveten.
Mm.
Det är så lätt att sitta och bara, åh just fan, jag har ju en vänsterfot. Mm. Det finns de lyssnarna som fortsätter och vicka på tån nu, kan jag bara säga. Kanske jag sitter cirka 60% av de som lyssnade på det här som jag tidigare sa.
Mm. Mm.
Under 10% kommer varje gång lyssna på det här, eller så här. Under 10% av de som hörde det här, det jag precis sa, kommer ha en speciell relation till sin öronsnibb på höger sidan. För det har blivit kodat nu också.
Mm, mm.
Det är också så här, hur lätt det är med påverkan. Men absolut, medvetenhet.
Mm.
Närvarande medvetenhet.
Mm.
Känn på material.
Mm.
Andas luften.
Mm.
Stanna upp.
Mm.
Det gör underverk. Sen en annan övning ni kan göra, det är just det här med aktivt lyssnande.
Mm.
Avsätt en tid. Och avsätt en tid där ni vet att det inte finns några distraktioner.
Mm.
Inte barn som ropar, inte telefoner som ringer, inte bilar som tutar och så. Och så övar ni bara på att lyssna på det den andra säger. Lyssna aktivt. Och utan att avbryta, utan att döma, det här har vi pratat om förut också när vi pratade om hur vi bråkar eller hur vi tar upp känsliga ämnen. Den låt bara den andra prata. Och känn också hur du anstränger dig att lyssna på det den andra säger. Här finns det några så här samtalstrick man kan göra för att den andra ska fatta att du är med på noterna också. Och det är att umma är perfekt. Inte efter varje ord, men nicka, trevligt. Titta bort, titta igen. Hålla lite ögonkontakt, inte hela tiden, för då tror de att du vill styckmörda dem. Det är ingen i hela världen som tittar i ögonen hela tiden, för då skulle du inte kunna hitta vad du ska säga till slut. Ja, så testa det. Det låter väldigt enkelt, men det är en väldigt bra övning.
Mm.
Och när vi ändå är inne på det,
mm.
då kör vi en till.
Mm.
Och det är ju närhetsövningar.
Mm.
Träna där också på att antingen ge varandra taktil massage, eller alltså smeka varandra, ta på varandra i tystnad.
Mm.
Eller bara ligga nära varandra, hålla om, också i tystnad. Och tricket är här då att vara så närvarande så att det känns bekvämt.
Liksom. Mm.
Det är några supertips som jag verkligen rekommenderar. Vi har någonting som vi kallar för kramtid.
Mm.
Det är när vi kör våra mindfulnessövningar.
Mm.
Är det? Och det blir nästan lite meditativt när vi gör det. Det är toppen. Sen kan man också göra, man kan göra aktiviteter tillsammans där man är närvarande.
Mm.
Och det är också, du kan ju vara iväg och bovla, och det finns ju folk som sitter och scrollar på telefonen också.
Yeah,
ticket är där, så här, lämna telefonen i jackan eller i skåpet eller vad fan man nu är någonstans. Mm. Och så bara gör det du ska.
Mm.
Vi är här för att bovla, nu bovlar vi.
Mm.
De stunderna brukar bli de bästa.
Verkligen.
Då får den andra det bästa av mig också. Eller den andra, av sin partner. För det är ju det vad vi ger också. Liksom.
Ja.
Mm. Det var några till. Har du några övningar? Vilka tips om?
Men en övning som man kan göra, det är ju faktiskt den här klassiska att titta varandra i ögonen. Sätta sig mitt emot varandra. Andas tillsammans. Och titta in i varandras ögon.
Just nu så hade vi 14 900 personer som bara, åh fy fan!
Ja.
Där ute i stugorna och hörlurarna. För att det är en så obekväm övning.
Ja, och jag kan bara hålla med.
Den är obekväm, den är utmanande.
Mm.
Jag har gjort den, jag vet inte hur det är med dig, vi har inte gjort den tillsammans, men jag har gjort den på samma ställe. Jag är helt medveten, alltså på samma kursgård. Jag har gjort den både med partner och med någon som jag inte känner överhuvudtaget. Och jag vet fan inte vad som är värst.
Nej, inte jag heller.
Det är bara Och det är bara att köra.
Mm.
Sätt det. Och det här var länge.
Mm. Oh, gud,
det här var ju en länge. Retreat. Ja. Så den ingick i det.
Mm.
Och jag gjorde det också även på nyårsretreaten på den
kursgården.
Men det var länge alltså. Vi snackar inte 2 minuter.
Nej.
Jag vet, det kan ha varit 45 eller en timme. Orimligt länge. Men gör den. För då måste du vara närvarande. Och där är det ganska lätt att se när någon drar iväg.
Ja, det är ju det.
Ja, det är så här, men nu...
Man blir också väldigt medveten om när man inte är närvarande, om man säger så.
Ja, man får ju hämta tillbaka sig själv ganska.
Precis, så det är ju en nyttig övning på det sättet.
Ja, verkligen.
Men den är... Även om jag också känner att jag börjar skruva på mig bara jag tar upp den.
Den är väldigt utmanande. Men sitt mitt emot varandra. Håll i händerna om ni vill och så tittar ni rakt in i ögonen. Och då tänker ni så här, men man kan ju inte titta båda ögonen samtidigt. Nej, men titta på näsroten då, emellan ögonen. Då kan du hålla blicken still. Då
eller välj ett öga. Eller?
Ja, så kan man göra också. Eller så kan du vandra fram och tillbaka, det är det vanligaste. Nu sitter vi 2 stycken och försöker hålla.
Men var tittar du nu?
Rakt i dina ögon. Båda.
Det är jättejobbigt. Var tycker du att jag tittar nu då?
Ja, du tittar här uppe någonstans.
Nej.
Tittar du på mitt vänster öga?
Ditt vänster öga.
Okej. Vad fan har högerögat gjort det då?
Men jag kan inte titta på båda.
Titta på näseroten.
Ja, men jag blir ju skelögd.
Ja, men du ska inte titta på din egen. Jaha, nej, inte din egen. Ja.
Ja.
Supertips. Och om ni har glömt bort de här tipsen så kan vi säga en sån här klyschig grej. Stanna upp och lukta på blommorna. Jag vet inte vad det är, så här, wake up, smell the coffee. Sägning va?
Jag tror det. Men på riktigt.
Ja.
Krama ett träd.
Oj.
Ja.
Ja.
Otroligt underskattad.
Ja.
Om jag får gå tillbaka till någonting som jag känner mig mer bekväm med än att titta folk i ögonen.
Just det.
Så gillar jag att krama träd.
Ja, är något speciellt träd? Redwood? Nej. Ganska stora, det är svårt att få.
Nej,
kaktus kanske? Det är inget träd i och för sig.
Inget träd.
Nej. Är det någon färgform som du går igång på eller skulle det vara smala, tjocka, långa kanske? Stockar som sticker ut eller skulle det vara hål i kanske?
Nej.
Det är bara träd.
Bara träd.
Ja. Hitta ett schysst träd och kram.
Hitta ett schysst träd.
Då är vi inne på jordning nästan.
Ja, men det är också väldigt svårt att inte vara närvarande när du kramar träd.
Ja, ja, du är väldigt nära naturen.
Har du kramat träd någon gång?
Inte vad jag minns. Jag vet hur det känns. Jag vet hur det känns att ha kinden mot ett träd. Men det kan även vara att jag har fått stryk i skogen. Jag vet faktiskt inte.
Men du, då ska vi krama träd.
Ja. Ja, det finns ett träd här utanför.
Ja.
Vi får ta och göra det. Hör du, Sara?
Ja.
Jag håller på och skriver en ny föreläsning.
Mm.
Och den handlar om dels de senaste händelserna och mitt beteende och hur man undviker det. Och den handlar om känslor, tankar, beteenden. Det som jag har föreläst om förut. Men att det inte är farligt att känna. Det handlar om att vara i smärtan, känna på smärtan och komma ut ren som guld på andra sidan. Och jag tänkte så här. Jag ska provköra den här. Och jag vill göra det gratis. Men jag behöver någon av er lyssnare som vill att jag kommer att göra den någonstans. Säg vart jag ska vara och så kommer jag dit och så gör jag den här föreläsningen. Helt gratis. För att testa den. Ni kan vara minst 10 personer vill jag ha. Och sen hur många ni är. Ni kan vara 200 000. Det skiter jag i. Men jag vill ändå ha publik och jag vill ha feedback i slutändan. Från er som tittar. Så känner du någon eller är du någon som jobbar på en förening eller ett kontor eller vart som helst och känner att det där är nog en föreläsning för oss. Så hör av er, mejla. Du kan mejla till info@powerpar.se. Det går också att mejla till brainbody.nu. Robert@brainbody.nu, förlåt. Och då så kommer jag att snacka lite om hur fasiken vi beter oss.
Spännande.
Helt ny, helt omskriven. Vi jobbade lite, eller pratade lite om den igår. Den kommer fan bli dunder alltså.
Ja, den blir bra.
Det blir bra det.
Det tror jag.
Ja. Det är inget namn på den än, men det kommer. Hopp! Vad gör vi nu då? Det är dags att komma ut ur garderoben.
Ja, nu är det nog dags att komma ut ur garderoben. Man är inte 22 längre.
Ja, fast det var det ju, typ alldeles nyss. Det är skillnad när jag säger det. Alltså, har du sett hur grått mitt skägg är nu?
Mm.
När jag sparat så här mycket?
Mm.
Är det häftigt? Eller är det...
Okay. Det är fint, jag gillar det. Ja. Jag gillar det.
Ska jag ta... Inte... Nej. Inte ta bort.
Nej, nej, det tycker jag inte.
Jag tar lite foton på oss här i garderoben. Okej, okay, ja, men då blir det skägg.
Mm.
Skägg, skägg. Ha. Ska vi ta kramtid?
Vi kan ta kramtid.
Ja, toppen. Hörrni, ni dela gärna podden om ni tycker om den. Det glädjer oss.
Mm.
Vi får fortfarande jättefina kommentarer.
Mm.
Tipsa om ämnen.
Mm.
Och tack till Himmelriket, vår sponsor.
Stort tack.
Där ni har 20% rabatt om ni skriver koden POWERPAR i kassan.
Yes.
Och där kan man även boka hempartyn också.
Mm.
Så kika in där. Himmelriket.se. Vi hörs nästa vecka.
Ja.
Ta hand om er.
Ta hand om er.
Hej.
Hej. I've been trying to reach you.